Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Ja, idag på den fjärde söndagen efter 13 dagen, eller epifania. Ni kommer ihåg vad epifania betyder, uppenbarelse. Så ska vi få en uppenbarelse av Kristi gudomliga härlighet. Uppmärksamheten kring Kristus var stor. Och lärjungarna bestämde sig för att lämna scenen och fara över till den andra sidan av Galileiska sjön. Den Galileiska sjön är ju belägen mellan kullar. Och ibland när vindarna kunde ta i så koncentrerades de och sköts fram så att det kunde bli en riktig storm på den här sjön. Ett stormväder. Och det var det som hade hänt. Det blåste upp till full storm på sjön och vågorna slog över båten. Lukas berättade att båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och kom i sjönöd. Det var säkert inte första gången som lärjungarna hade upplevt sjönöd eller stormväder. Flera av dem var ju vana fiskare, vet ni. Men den här gången kände sig som om erfarenheten och sjövanan inte skulle hjälpa dem. De råkade i panik och ångest. Människan kan ju behärska väldigt mycket. Vi människor, vi har ju upptäckt länder och kontinenter och bestigit berg och stigit ner i havet och vi har farit till månen och jag vet inte, de är ju på väg till Mars snart. Men det finns en sak som människan inte lyckas behärska och det är vädret. Har ni tänkt på det? Folk, det är ju världens vanligaste samtalsämne, vädret. Och folk uttrycker sig, det kunde väl ändå varit lite varmare, det kunde väl, skulle inte vara så här kallt. Eller att det skulle regna just idag. Ungefär som om vi kunde påverka vädret, överklaga vädret till någon folkvald politiker eller något sånt. Men vädret låter sig inte kuvas av människan. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Mitt i allt detta sov Kristus. Det var nog inte så underligt att han var trött. Hans dagar var långa och tunga. Och när man då åkte båt så fanns det ju inte ett tillfälle att sitta och undervisa. Markus berättar, själv låg han i aktern och sov på en dyna. Han hade somnat när de seglade ut och han lät sig inte väckas. Inte av ljudet av vinden, inte av vågorna, inte av lärjungarnas upprörda rop. Och det är det här sammanhanget som en intressant detalj kommer in. De gick då fram och väckte honom och sa, Herre hjälp, vi går under. Det blev nog ett väldigt ropande från lärjungarna. Enligt Markus så var det någon som sa, Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Se nu hur scenen förändras. När de klev ombord på båten, då allting var lugnt och stilla, så kände de ingenting. Och om någon då skulle fråga dem om de trodde, om de hade förtröstan, så skulle de svara ja. Men när de ser vattnet som sköljer mot båten och hör stormarnas brus, så förändras de. Och sådan är människans otro eller klentro. Den håller inte på Guds ord och löfte, utan den går efter vad man ser och hör och känner. Och det är detta vad man kallar för anfäktelse. Den upplever vi ofta och plågas ofta av. När vi mår bra och allting fungerar bra, så går det bra att tro på Guds ord och luften, åtminstone med våra läppar. Men när tron anfäktas, när vi angrips av yttre omständigheter, när synden slår mot oss på våra sidor, ja, när den sköljer in i vår själ, ja, när den onde anklagar oss, att vi känner oss som om vi vore omöjliga och förtappade syndare, så kan det ibland kännas som Guds ord och luften vore bortblåsta. Vad ska vi göra? Gud, varför sover du? Så upplevde psalmisten tidvis, har ni kanske läst. Psalmisten som skriver i den 10:e psalmen. Varför, Herre, står du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? Tron, den ser bortom vad vi känner och ser. Det får rasa och storma hur mycket som helst. Oavsett vad som händer så ligger allting i Guds hand. Ordspråksboken säger, när stormen kommer är det ute med den ogudaktige. Den rättfärdige har en evig grundval. Det betyder inte att den troende klarar ut alla stormar. Det betyder inte att vi alltid klarar oss ur alla bekymmer. Det betyder att även om det stormar så har vi en evig grundval. För även om vi kan tycka att naturkraften är oberäkneliga och att vi är utelämnar och tillfälligheter och ödets nyck, så är det egentligen inte så. Hela universum är i Guds hand. Och ingenting är för Guds barn utelämnat åt slumpen. Skriften säger, sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbar hans väsen. Och han uppehåller allt genom sin makts ord. Om vi verkligen trodde det, så behövde vi aldrig vara rädda när tillvaron stormar runt omkring oss. När vi känner oss fördömda av vår synd och skuld. Och när vi ser och känner att allting är emot oss. Vi har ju Guds fasta ord att han är på vår sida. Vem, säger aposteln Paulus, kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss ifrån Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Men vem kan egentligen äga den tron fullkomligt? Vår tro, den går ju lite upp och ner. Inte ens Lukas som skrev apostlagärningarna var opåverkad av yttre fara. En annan gång när han var ute på ett hav, det Adriatiska havet, så skriver han om detta. Stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Nej, det finns bara en av människosläkt som hade den fullkomliga tron och förtröstan, Kristus Jesus själv. Och därför kunde han ligga helt obekymrad och sova mitt under storm och vädret på den galileiska sjön. Han hade en fullkomlig förtröstan. Någonting annat var det med hans lärjungar. De gick då fram och väckte honom och sa, Herre hjälp, vi går under. Sett ur mänsklig synvinkel så är ju situationen märklig. Eller hur? Flera av hans lärjungar var erfarna yrkesfiskare som visste allt om hur man hanterar en båt och som många gånger kanske hade varit i våldsamma stormar på sjön. Och dessa söker nu hjälp hos Jesus från Nazaret, snickarsonen. Hur skulle denna snickarlärling kunna hjälpa dessa kunniga sjömän när deras förmåga inte räckte till och när döden i det stormiga havet såg ut att bli deras säkra öde. I Guds försyn så hade stormen ett syfte. Plötsligt tvingade det fram det senapskorn av tro som ändå fanns kvar. Och när deras resurser var uttömda, när stoltheten och självtilliten dränks i åsynen av stormens vågor, så överlämnar de sig själva i Jesu händer som sitt sista hopp. Herre, hjälp, vi går under. Nu existerar ingen mänsklig hjälp längre. Den enda man hade att förlita sig på var den gudomlige hjälparen. Deras egen kraft och förmåga var ingenting värt längre. De lämnar allt sånt bakom ryggen när de inser att de är på väg att gå under och kastar sig helt förbehållslöst i Jesu händer. Herre, hjälp. Detta är tro. Men deras skräck och deras attityd att vända sig till Jesus först när de är i yttersta nöd, först när dödens skugga börjar falla över dem, är inte stor tro, utan svag tro. Se också den fullkomliga kontrasten i tilliten och förtröstan hos Kristus, som nästan blir förvånad över lärjungarnas reaktion. Guds försyn, när han låter stormen rasa mot lärjungarnas båt, avslöjar Kristi gudom och den svaga tron hos oss människor. Tänk att ibland måste gå så långt innan vi vänder oss till honom. Tänk att Gud ibland måste kasta oss i nödsituationer innan vi vänder oss till honom. Tänk att Gud, för att vi ska vända oss till honom, måste pröva all vår förtröstan på oss själva. Ja, det är så han gör ibland. Han rycker bort allt där vi skulle förlita oss på hos oss själva, så att vi kan vända oss till honom. Hur många av oss är det som ändå inte känner oss ganska belåtna inför Gud, därför att vi inte gör några större fel, därför att vi ändå sköter det mesta av våra plikter, och därför att vi i stort sett lever ett liv som vi tror att det förväntas av oss, och glömmer att vi ändå i botten av hjärtat ändå är små hjälplösa kryp som egentligen ingenting klarar utan Guds nåd. Guds verktyg för att vrida vår blick från oss själva och upp mot korset heter Herrens heliga lag. När vi läser eller hör att vi inte bara ska uppfylla de yttre förpliktelserna, utan att vi också ska älska Herren vår Gud av hela vår själ, av allt vårt förstånd och all vår kraft och vår nästa som oss själva. När vi läser eller hör att den som har brutit ett enda av Guds bud, han har brutit dem alla. Och när vi läser eller hör att Kristus säger att vi ska vara så fullkomliga som Fadern i himlen är fullkomlig. Och när vi ställer denna Guds lag bredvid oss själva som en måttstock, så måste vi kasta all vår självtillräcklighet och all vår stolthet åt sidan. Vi måste säga med Paulus: jag räknar allt som förlust därför att jag funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Vi måste falla ner för Kristi fötter och med lärjungarna ropa: Herre, hjälp, vi går under. Med den obevekliga stormen för sina ögon fanns det ingenting för lärjungarna att hänvisa till av deras kunskaper om sjökonsten. Inför Guds heliga lag så finns det för oss ingenting kvar att hänvisa till av vår självtillräcklighet och stolthet. lagen driver oss till ett enda ställe. Till Jesus Kristus. Hans kors. Och det finns ju inget bättre ställe att vara på än vid foten av Jesu Kristi kors. Och det som grämer oss när vi åter och åter hittar dit, det är ju att vi inte stannade kvar där hela tiden. Hos honom, hos hans kors, vid foten av hans kors. Utan att vi så ofta litar på våra egna resurser och på vår egen förmåga, våra egna gärningar. Kristus hade ju varit i båten hela tiden. Men bara en storm kunde driva lärjungarna till honom. Herre, hjälp, vi går under. Han sa, varför är ni så rädda, så lite tro ni har? Inte ett spår av rädsla, inte ens en förvåning över den fruktansvärda faran. Jesu lugn är en gudomlig kontrast mot vår mänskliga svaghet. Och Jesus riktar deras uppmärksamhet till dem själva med en fråga. Varför är ni så rädda? Men han ger också svaret på en gång. Så lite tro ni har. Det är det som gör er rädda. Vår svaga tro eller otro. Luther säger, trons höga konst och kraft består i att den ser det som annars inte syns. Den ser inte efter det som vi ser och känner eller som trycker och tränger oss. Otron åter ser endast det som den känner och kan inte förlita sig på det som den inte känner. Jesu förmaning ligger inte i att han skulle räknat med att de skulle ha klarat ut stormen på egen hand, utan i den skräck och rädsla som man ser i deras ögon, som inte förlitar sig på Guds ord och löften, utan på det man såg och kände. Inte så att förlitandet på Guds ord och löften skulle göra att man blir räddad ur alla faror, utan så att man genom tron kunde vara trygg i förvissningen om att vad som än hände, om båten klarade sig, om båten sjönk, så vilade man i Guds hand. Luther säger, detta evangelium är alltså ett trösterikt exempel och det lär oss hur vi ska förbereda oss för att vi inte ska bli förtvivlade i syndens nöd, i dödens pina och världens buller och storm, utan veta att det inte är ute med oss fastän vågorna slår mot skeppet. Du behöver inte nödvändigtvis få att det helvetet därför att du känner synd, vrede och onåd i ditt svaga samvete. Inte heller dö för att hela världen hatar och förföljer dig. Jag spärrar upp sina käftar lika vitt som morgonrådnaden. Allt detta är vågor som slår över ditt skepp, som förfärar dig och tvingar dig att ropa, Herre, hjälp, jag går under. Anfäktelsen är en av de svåraste, men också en av de mest betydelsefullaste sätten att lära sig att tro. Inte vara Kristi sovande i båten och stormen utelämnad åt slumpen eller tillfälligheten. Gud gör oss ibland bekymrade och låter oss ibland slita på i vår svaghet för att lära oss att vi inte är någonting utan hans nåd och barmhärtighet. Någon framgångsteologi eller härlighetsteologi finns inte i Bibeln. Någon krona sätter Gud inte på sina barns huvuden i den här världen, men han ger oss ett kors. Och det får alla sanna Guds barn erfara. Paulus skriver, ja, vi har redan fått dödsdomen inom oss för att vi inte ska lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Andra Korintierbrevet 1:9. Vi läser också, sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret, ty av egen kraft är ingen stark. Den som lärt i anfäktelsen kan säga med Paulus: när jag är svag, då är jag stark. Förstår ni det? När jag litar mer på Herren än min egen förmåga, det är först då jag är trygg. Vad är det då en människa ska förtrösta sig på för att veta att hon får komma till himlen? Ja, precis detsamma som lärjungarna drevs till. Kristus Jesus. När den onde säger genom våra samveten att vi har syndat och att vi aldrig förtjänar att kallas Guds barn, då måste vi ge honom rätt. Vi kan aldrig inför Gud förtjäna att få kallas Guds barn. Det är Kristus som genom sin lydnad, sitt lidande och sin död har förtjänat åt oss. Och i vårt ställe genom sitt lidande och sin död barnaskapet åt oss. Barnaskapet hos Gud. Den enda grundvalen för att vi ska få stå heliga, rättfärdiga, rena inför Gud är Kristus Jesus själv. Att han har varit fullkomligt lydig under lagen i vårt ställe och att han har fullkomligt sonat allt det som skiljer oss ifrån Gud. Och det är sant, vare sig vi känner det eller ej. Varför? Därför att frälsningen och rättfärdigheten inför Gud grundar sig inte på någonting inom oss själva, utan någonting som är utanför oss själva. Nämligen Kristi kors och blod. Våra synder skiljer oss inte från Gud, därför att Kristus, Guds rena lamm, redan har straffats för dem på korset. Ja, men måste jag inte känna så där härligt i hjärtat för att jag ska veta att jag är ett Guds barn? Glöm inte vad vi sa i början. Trons höga konst och kraft består i att den ser det som annars inte syns. Du ser inte för det. Den ser inte efter det som vi ser och känner, efter det som trycker och tränger oss. När vi sätter vår tro på Kristus istället för oss själva, vår egen tro och vår egen förmåga, tänk en sån fast punkt vi har att hålla fast vid. Han sa: varför är ni så rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt i vindarna av sjön, och det blev alldeles lugnt. Men en häpnade och sa: vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Det finns människor som har väldigt svårt att förstå hur Kristus skulle kunna vara sann Gud och sann människa. Och man letar febrilt i olika bibeltexter för att se om det stämmer och hitta bevis för det. Ja, dagens text är ju: har du ett bevis på att Kristus Jesus är sann Gud? Tig, sa han till vindarna. Tyst, var stilla, och det blev alldeles lugnt. Vem är han, sa de. Till och med vindarna och sjön lyder honom. Och Markus berättar: de greps av stor fruktan och sa till varandra: vem är han, eftersom både sjön och vinden lyder honom? Och Lukas skriver på ett liknande sätt att de sa: vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom. Ja, vem? Amos kapitel 4, vers 13. Ty se, han som danar bergen och skapar vinden och förkunnar för människan sina tankar, han som gör morgonrådaren till mörker och går fram över jordens höjder, Herren, härskarnas Gud, är hans namn. Han låter moln stiga upp från jordens ände, han låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Dessa bibelställen kände lärjungarna till. Och därför så ställer de frågan: vem är han? Kristus är sann Gud. och sann människa. Och tänk att få förlita sig på honom. Inte bara på en människa, utan på en frälsare, Jesus Kristus, som är Gud i människogestalt. Ingen människa hade kunnat bära hela världens synd. Men eftersom Kristus både är sann Gud och sann människa i en person, så kunde han verkligen ta på sig alla synder i hela världen som någonsin har begåtts. Ta dem på sig, betala för dem, straffas för dem och skänka oss fullkomlig rättfärdighet. Det är en sådan Gud vi har. Låt oss därför ta dagens text till våra hjärtan och inte förlita oss på vår egen förmåga, utan på Jesus Kristus och hans kors. Jesus Kristus, som har sagt: saliga är de som tror fastän de inte ser. Amen. Låt oss bedja. Kära himmelske Fader, förlåt oss för att vi så ofta ser på våra egna resurser, vår egen förmåga, och räknar och beräknar hur vi ska klara ut omständigheter. Förlåt oss, Fader, för att vi så ofta rannsakar och ser på oss själva istället för att se på vem Jesus Kristus är. Herre, tack för att du idag har påmint oss om att Jesus Kristus är Guds enfödde son, att han har all makt i sin hand, och att vi får lägga alla våra bekymmer, alla våra synder, all vår oro, all vår smärta och all vår sorg i hans hand och förlita oss på honom. Amen.